Kaunas, den 9 januari 1930. Kära Ralf, du vet väl ungefär allt om mig genom mina brev till mamma och pappa. Jag är sekreterare vid svenska konsulatet i Kaunas. Det låter oerhört fint, men inskränker sig huvudsakligen till titeln. Jag har nu gudskelov fått löneförhöjning, 1200 mark i månaden. Så nu klarar jag mig någorlunda. Arbete är mycket lätt. Att läsa tidningar, tala i telefon eller springa omkring i stan 3 timmar om dagen. Det enda svåra är det litauiska språket. Det är värre än finskan. God afton heter på litauiska labas makkaras. Människa heter svants. Och 66, kärsi deschen kärsi och så vidare. Jag har ett trevligt litet rum med 2 hela stolar och en söndre. En säng, ett bord och en kommod. Detta anses här vara höjden av lyx. Då jag kom hit i höst bodde jag i ett rum med ett halvt bord, en vägglös soffa och ett jättelikt tvättfat. Det är överhuvudtaget gott om vägglös här. Jag håller på med att skriva en roman. Tyvärr går det mycket långsamt framåt, därför jag har så ont om tid. Dessutom råder den obligatoriskt sed här i Kaunas. Man äter middag 14:00 och lägger sig sen att sova. Mellan 16:00 och 17:00 sover alla här. Judar, kristna och på sista tiden också jag.
Så här skriver den 21-årige modernisten Henry Parland i ett brev till sin bror Ralf i Grankulla. Det mest betydande av det som Henry skrev kom till under hans Kaunasår men publicerades först postumt. I själva verket hade Henry bara utkommit med en bok, diktsamlingen Idealrealisation, innan han hastigt och lustigt våren 1929 skickades iväg till Litauen till sin morbror Vasilius Seseman. Det hade nämligen gått upp för Henrys föräldrar att han inte alls skötte sina studier i juridik.
Bästa bror, tack för cigaretterna du kastade ombord på Nordland. En ask gick visserligen sönder, innehåller ramla under kappsäckar och saker, så att man omöjligt kunde ha någon glädje av dem. Men resten har väckt oerhörd succé här i Kaunas, blivit upprökt på en halv dag. Jag tillbrökte tiden ombord på båten med att försöka nyktra till. Ty Gud vet vilken ond ande som ingav mig idén att ren i västra hamnen, 50 meter från stranden, beställa en whiskygrogg. Jag hade ju supit hejdlöst kvällen förut på Trocadero. Varför kom du inte dit? Och groggen verkar på mig som en kvarta. Sen steg jag i land i Reval för tulla ett knäckebrödspaket, köpte 800 estniska mark till och besteg de beryktade vallarna i stan. Därefter torde jag varit på en massa krogar, vilka alla var tomma, och druckit konjak och viner. Det var ohyggligt hett och allt var ohyggligt billigt. Men ta mig tusan om jag hade en enda estnisk mark då jag reste vidare.
Så här skriver Henry i ett brev till sin vän Sven Grönvall. Men till sina föräldrar skriver han:
vad min avfärd från Helsingfors beträffar så ville jag gärna korrigera er uppfattning. Jag var sömnig och kanske också otvättad. Men jag var ombord på båten 9:50. Sven Grönvall kastade cigarettaskarna till mig och oprisdamerna följde inte mig utan en saxofonist från Börs.
Väl framme i Litauen togs Henry emot av sin morbror, onkel Tutti kallad, som var professor i filosofi vid Kaunas universitet. Här, på betryggande avstånd från restauranger som Opris och Gambrini och den dadaistiska gapa- och rullafilosofi som Henry gjort i sin, hoppades föräldrarna att han skulle hitta en ny livsstil. I ett brev till Sven skriver Henry:
i alla fall lever jag här stillsamt vidare. Någon gång kommer någonting att ske. Jag köpte mig en käpp. Jag orkar inte hela tiden stampa min klocka och lösa ut den igen. Jag för den hellre till en urmakare. Jag har ett rum med skild ingång och hängt upp en ny bilaffisch på väggen. Vad behöver man mera? När jag skrev till dig sist bodde jag på ett hotell. Så flyttade jag till det rum jag nu bor i. Det luktar utten sill de två första veckorna. Nu luktar det matos. Om 10 dagar ska jag flytta igen. Jag skaffar mig ett helt hushåll. En potta, en vattenkanna och en burk skokräm. Omgivningen är humoristisk och vacker. Här finns inte ett enda stenblock, bara sandkullar. Själva stan ligger i en grop och är omgiven av en hög platå. Jag bor utanför den egentliga stan och måste dagligen göra bergsbestigningar som kommer att ta livet av mig. Underbara ruttna trappor som krälar upp för sluttningarna och som enligt min åsikt senast nästa vecka kommer att ramla ihop.
De brev som Henry skrev till Björling brann upp när Björlings hem 1944 fick en fullträff under ett bombardemang. Man kan alltså bara göra sig en föreställning om vad Henry kan ha skrivit till sin äldre författarkollega och vän. Vad Björling skriver till Henry finns däremot bevarat.
Kära du, inte lär det fröjda dig att jag skriver. Vad du behöver är väl hjälp ur svår klister. Men jag har just nu intet. Med nöd fick jag pengar för att ta ut ditt brev och dricka kaffe med mera. Tobak på kredit. Sprang åt alla håll. En borgare skulle fundera till imorgon på en 100. Troligen får jag 80 på en veckas tid. Jag behöver det för en kamratsaffär, stampaffär som jag vill köta. Idag var sista dagen nominellt. Zachariasen såg jag på Fatser, nyöppnat. Han liknade en urinblåsa. Låtsade sig se. Sedan, jag var på Kemp för att ringa, gratis. Slank in på väsen, såg Zachariasen åter. Hälsade. Hans min, urin och ordet. Går du här? Jag skulle naturligtvis ha till yrke att vara fattig, du milde. Nåja, om det inte blir bättre stipendium så har jag svårt mina vänner har det dit och alla är förtvivlade. Mer eller mindre behärskat. Och de andra fyller alla krav på modernitet. Och glaspärlor när vi tänker mörkt. Som det ska vara. Eller begriper gör ingen, är någonting. Sådan är människan, var människa. Jag kan inte skriva annat än håll ut och gör det bästa av det som är. Jag ger fan i litteraturen mest. Säljer för en spottstyve bort delar av mitt bibliotek och så vidare. Jag vill inte ha en last av tonsvikt över mig. Mitt ideal är rörligare. Först när jag blivit andligen fri från boktyngden kan jag arbeta. Ett medel att skaffa undan en del. Någon gång ska jag bli fri och andas. Trots alla mina övriga kedjor. En oerhörd drift att kasta av mig bojon, att resa mig fri och behärska min inre situation. Inte som frälst, men som en människa. Det är mitt tecken. Fortsättningen av Fatser. 3 dagar senare. Allt åt helsike. Vill jag lyckas komma genom dagarna. Stipendiet, om det kommer, dröjer. Och hjälper blott för dagen. Diktonius klister. Vänt sig till mig från landet för att jag skulle arrangerat. Men lyckade sig. Appelberg frågade efter dig om dina noveller som blev någon ställt i utsikt. Han sa att han och andra tyckte om den novell du publicerade. Din bok har annars haft en publikframgång vi mest har. Bättre nyheter har jag ej. Med broderlig hälsning och ett för tillfället kan ej göra något. Gunnar.
Jag vet inte vad det beror på. Kanske kommer det sig av att jag själv vet lika lite om det. Detta är en övergångsperiod. Den ger så få hållpunkter som kunde låta en konstruera en tydlig bild. Eller också är dessa hållpunkter allt för ytliga för att kunna användas. Någonting försiggår inom mig. Alldeles oberoende av min yttre kamp för att komma framåt. Och denna process, som jag åtminstone tror att har en stor positiv betydelse, hindrar mig från att inta en slutgiltig ståndpunkt. Eller också kommer det mina planer att växla, något som besätter av mina brev. På detta kommer du att svara att detta ju just är mitt gamla stadium. Samma osäkerhet, samma planlöshet. Osäkerhet må så vara, men inte planlöshet. Jag har nu ett mål för ögonen, eller snarare inom mig, som jag varken vill eller kan lämna därhen. Det är en smula svårt att definiera detta mål i det här sammanhanget. Det är för nytt och ovisst för att kunna ordnas in i en bestämd terminologi. Man skulle kanske kunna kalla det fördjupning. Men det är inte bara detta. Det är också en bestämd inställning. Jag vet att jag är en dilettant i mitt nuvarande tillstånd. Och det är på så gott som alla områden. Detta är något som måste övervinnas. Jag vet också att jag inte har rätt att ställa anspråk på ytterligare materiellt understöd från något håll. Och inte har därför en avvaktande hållning. Och slutligen, jag har en känsla av att jag utvecklar mig kraftigt i litterärt hänseende. Och att det är något som jag inte får ge upp. Mina artiklar, det är skräp, eller i alla fall ingenting betydande. Mina noveller, kanske en hög gammal bråte som jag äntligen slängt ut. Just nu skriver jag på en roman. Den går långsamt framåt och utkristalliserar sig småningom. Jag skriver också dikter ibland. Men allt detta är detaljarbete. Jag hoppas att något ska följa på detta. Det är det jag väntar på. Och jag tror att det endast kan uppnås på en rät linjebana.
Den roman som Henry säger sig skriva på är romanen Sönder, ett formexperiment inspirerat av Marcel Proust och André Gide, där huvudpersonen händelsevis heter Henry Parland. Handlingen utspelar sig i denna Henry Parlands minnesvärld, där dansrestauranger, kaféer och jazzmusik utgör fonden för ett svartsjukedrama. Romanen fullbordades aldrig och publicerades först efter Henrys död. Under sitt skrivande bad Henry om kommentarer av bland annat Rabbe Enkel och Gunnar Björling. Vad Björling hade att säga delger han Henry i ett brev sommaren 1930.
Henry, din artikel om filmstjärnor ingick redan i Husis. Väckte intresse och bifall. Mitt omdöme om din roman. Skriv inte med så tung apparat i stilen att det hela blir långrandigt och tråkigt. Fast ni förtjänst just har varit inte så mycket allsidigheten utan vitsen, skärpan, det precisa och fyndiga. Medges, du kan ju inte stanna vid detta jonglerare. Då blir det bara ytlighet och dille. Till och med ditt intresse för dammode och filmkärnor och film verkar på mig lite groteskt. Fast du kan ju i alla fall skriva. Om du förändrat dig eller inte, trots att du har varit mognat, kan jag stöta mig på dina tasserier. Din roman, ja, på visst sätt pinade det mig, trots att jag erkänner både kvinnopsykologin och personpsykologin. Men det var bara ett fatalt. Så sentimentalt det än började gav du nästan för mycket av biografisk och välträffad riktighet. Du ser ju rent ut att huvudpersonen hörde till halvvärlden, och ändå är hon igenkännbar för alla. Men just detta var riktiga och förtjänstfulla ställen. Jag vet inte vad att säga om det. I alla fall måste man försöka eliminera verkligheten och samtidigt bygga på den. Alla dessa herrar med sina egna namn bör maskeras. Varför det, säger du? Och han säger att jag har funnit en ny radikal käpphäst. Nå ja, inte det är en absolut regel. Men vi vill ju just ha en allmännare än en krönika och quasi-biografi. Ett estetiskt frigjort. Och både herr Parland och de övriga bör lyftas upp ur verkligheten. Eller upp till. Hur du vill. Men fantasikonstruktionerna i affären, mottagningen på kontoret var misslyckade. Samtal med mig är heller bra, trots vissa goda poänger. Med rätta struket, av vem? Ja, sak samma. Möjligen följer du något yttre stilideal. Rabbe talar om Proust, som jag har läst. Och som vanligt gör du det doktrinärt. Du anser att nu ska det bli en roman. Jag menar att du har någon stilidé om ett så och så. Det kan leda vill. Min fråga är beträffande roman och drama detsamma som beträffande vers och dikt. Är det sagt att vi ska skriva drama, roman, dikt eller vers? För mig gäller det bara att ha uttryckt mig och tiden. Eller livet så att man inte kan undgå mig. Var och hur man än må ropa. Jag ska ha sagt mitt och allas. Därmed inte sagt att jag vill ha efterrapare. Vad vore du om du inte haft ditt eget och visa mig att den yngre generationen ensidig utan just vår syntes och historieupplevelse, utan vår intellektualism, men med skarp intellektualitet, att denna generation var något för sig och sökte sig fram på egna vägar. Förresten, ett har jag gjort. Berätt möjlighet för folk att skriva enligt sin näbb.
Modernisternas problem var framförallt den oförståelse som de möttes av. Det drastiskt nya och överraskande i den modernistiska diktens bildspråk fick många att ta avstånd från den och att uppfatta den enbart som obegripligheter, strunt, löjligt. I en artikel skriven sen sommaren 1929, den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt, presenterar Henry den ryska formalismen. Han vill här ge en nyckel till förståelse, det vill säga ett språk med vars hjälp modernisterna kunde förklara sin diktning.
Att den modernistiska dikten är kaotisk, originell, splittrad, fraser. Är det hädan efter kanske underligt att den blivit bemött som om den ramlat ner från månen? Kan vi ännu förvåna oss över att våra böcker möglar i boklådornas lagerrum, medan allt möjligt skräp vinner bifall och gillande? Så länge kritiken inte börjar begagna sig av en mer uttömmande och precis terminologi, är det lönlöst att med dess tillhjälp försöka få en inblick i den modernistiska diktens egentliga natur.
Vi kunde till exempel ta en dikt som krage nummer 7, kostym nummer 6, rendezvous 1 klockan 2.30, rendezvous 2 klockan 4.15. Det är redan poesi. Den här dikten kan förklaras med hjälp av den teori som utarbetats av den ryska formalistiska skolan. Viktor Shklovsky menar att vanan har avtrubbat vår relation till världen, men att konsten genom att visa saker och ting ur ett ovanligt perspektiv kan få oss att se den igen. Vi måste vända på begreppet som på en vedklabb i ugnen, menar Shklovsky. För formalisterna är konsten det levande och överraskande, inte det upphöjda. Eftersom det framförallt handlar om hur man presenterar något, kan konst vara film, reklam eller dammode lika väl som en målning av Rembrandt eller rimmad vers. I en kommentar till Henrys artikel skriver Björling:
goda Henry, sänd dig idag ett litet meddelande samt din artikel för händelserna du vill ändra. Jag anser att du inte fått fram just det modernas icke-begränsning i innehållet och därav följande formuppfattning. Det ges former, det framgår ur innehållet, men varken det ena eller det andra är givet och fastställt. Vi har formprincipen, även formregler. Men inte en gång för alla fastställda schemata för det sköna. Vi vill bringa ut vilket liv och finna vardagens liv, nyhet, skönhet. Nåja, din artikel bygger på formutläggningar och inte på livet, innehållet. Åtminstone inte så medvetet och syntessträvande. Därför hugger du någon gång lite fel. I stort sett är artikeln bra i mitt tycke. Och jag ber dig skicka den, förändrad eller oförändrad. Du har kanske inte märkt hur gräsligt man missuppfattar just vårt innehåll och går på, för närvarande med att vi är kollektivister, ohistoriska, samt att vi vill blott nuet. Mekaniserade, och allt det där är vi, cynismen och tillkrånglingen att ej nämna. Jag orkar inte referera allt. Det här må ge en bild. Har hört av Sven Grönvall att du skurrat kring med lokomotiv. Att du fått löneförhöjning. Du berättar just inte så mycket om vad du gör. Du ser alltid på det estetiska mer än på att man får en uppfattning om det hela. Detta lilla klander som en vink. Den eviga vinken om att vi människor inte ska glömma bort realiteten. Om förhållandena här vill jag nämna. Svårt med att få tjänst. Ej möjligt att få växlar. Alla vänner är fattiga. De är rika och giriga. Tidningarna vill inskränka en budget. Vill ej ha bidrag som kostar. Skriv dock om du har något på lager. Jag ska försöka få in det. Jag nämner det här för att du ska ha en aning om läge. Åtminstone hela min vänkrets har svårigheter. Utom att de har det för min skull. Underligt. Vi är så olika ställda. Ni är så unga. Jag är vid mogen ålder. Efter 20 år när jag är färdig och slut kan ni ännu sitta och tänka på var vägen går och var ni ska börja. Liksom jag gör nu. Sist. Gambrini öppnades igår. Hej broder. Gunnar.
Ibland badar jag i Jemen eller går på bio. Jag har fått flugan på det senare. Framförallt är filmerna som bolsjevikerna gör oerhört intressanta. Förstår du? De svenska filmernas intensitet, men oerhört brutal och expressiv. Jag har idag varit på härvarande teaterskolans examensföreställning i egenskap av en teatern närastående person. Som oprissittare kan man ju onekligen göra anspråk på titeln. Det spelade Prometheus utan kostymer och dekorationer. Det var humoristiskt. Prometheus hade tennisskor och Hermes var klädd i sportskjorta och smokingbyxor. Jag blev bekant med en hel del människor och blev ombedd att läsa i radio. Det vill säga författa ett föredrag som ska läsas upp. Ifall jag har energi nog, varför inte?
I ett annat brev till Sven skriver Henry.
Ditt senaste brev fick mig nästan ut om mig. Här sitter man, i den jävla hålan, Kaunas. Men ännu finns en stad som heter Helsingfors. Med teater på ett begripligt språk. Och biografer utan bisyssla att odla loppor. Och så finns det boklådor där biträde inte svimmar ifall man beställer någonting. Och restauranger där en anständig människa täcks gå in. Jag får ofta lust att rusa upp och packa min kappsäck och springa ner till stationen. Och så märker jag att jag inte ens har råd till en perrongbiljett.
Helsingfors den 7 september 1930. Gamla vän, jag fick ett brev från dig. Jag har svarat på det. Vet du var det ligger? Vill nu tala till dig. Varför ej till dig som till andra? Vore du här så vore du en av vännerna. Men du har rätt. Frånvaro betyder ju mycket. I alla fall, vi lever och tar oss fram så gott vi kan. För dig var det kanske nödvändigt att på annan ort lära dig livets elementer. Tack vare den är här. Så svårt som livet är så kunde det ha varit värre. Nu får vi se om vi kan bringa det till ett bättre. Låt oss hoppas. Du är så ung. Det må lyckas för dig. För mig åter är det många Damoklessvärd. Hur jag tror att jag redan har fört mitt liv till något. Allt i livet är i sol. Allt i livet är i natt. Så som en morgonljusning klarnar allt omkring oss. Småningom. Så lydde ett vackert ord av den som aldrig blev annat än ung. Växel. Han, lyrikern, 20-åringen. En gång ska man se en rät linje i det jag röjt. Jag är en stridsman, kanske dum, men ändå en som vågade och ville. En granitgrund. Var god och fortsätter du och andra. Är jag åsnig? Se blott till att man inte bygger på större åsnighet, utan korrigera mig. Ett vill jag säga. Mitt ögas skinsvarta ränder. Sådana ord. Ord gläder mig. En bild. Kan man säga mer? Du sänder utan frankotecken. Preper han är en gentleman. Han klår mig inte. Sak samma om han gjorde det förresten. Inte kan jag räkna på marker. Mitt liv är så inställt. Men nog är det knepigt med 1000 och 10 000 lapparna. Hej, Gunnar.
I Kaunas hoppades föräldrarna att Henry skulle hitta ett sätt att försörja sig på och så småningom kunna betala tillbaka den växelskuld som hans gapa och rullatid resulterat i. Som emigranter hade hans föräldrar svårt med ekonomin och hösten 1930 såg det mycket dystert ut.
Kaunas, den 7 oktober 1930. Kära föräldrar, det har ordnat sig. Från den 1 december har jag en ny anställning vid tändsticksbolaget. Underbart. Jag kan ännu inte säga hur stor lönen blir. I alla fall kommer min ekonomiska ställning att vara tryggad. Jag kommer att kunna betala mina skulder. Småningom befatta mig med er ekonomiska ställning. Den 1 december blir ett nytt hus färdigt och tändsticksmonopolets direktion och konsulatet flyttar in. Det är självklart att jag kvarstår i konsulatets tjänst. Den nya tjänsten har konsuln skaffat mig genom att avskeda en annan anställd. Så vitt jag har förstått, han tycker inte om att uttrycka sig särskilt klart. Ska jag sätta mig in i företaget för att längre fram vara kompetent då pappersfabriken är färdig? Han sa, längre fram blir det ännu mycket bättre. Jag talar om er svår situation för honom och han reagerar genom att ge mig löneförhöjning och skaffa mig den andra tjänsten. Jag hoppas att dessa rader kommer att lugna er i någon mån. Ni vet nu att ni kommer att ha ett säkert stöd i framtiden. Tills vidare har ni haft bra lite glädje av mig. Nu kan jag småningom ta över pappas ansvar och bära det i fortsättningen. Mammas sista brev till onkel Tutti lät fortfarande ganska förtvivlat. Jag hoppas det gått bättre sen dess. Alltså, svansen i vädre och många hjärtliga hälsningar. Henry.
Det här var det sista brevet som Henry skrev till sina föräldrar. En månad senare, den 10 november 1930, avled Henry i charlatansfeber efter bara några dagars häftig sjukdom. Han begravdes i Kaunas.